Nu ska vi ta oss an nästa stycke i första Petrus brev, det första kapitlet. Ni som har varit med under en tid vet att vi försöker se på vad Petrus skriver till den förföljda, den svårt förföljda församlingen av uppmuntran och instruktioner. Och det är ett brev som är en del av den grundläggande apostoliska uppenbarelsen, den grundläggande apostoliska undervisningen som hela kyrkan ska vila på i alla tider. Så det är naturligtvis ovärderlig information. Det är ju den allsmäktiges röst som vi hör tala i Guds ord. Så vi har den största respekt för första Petrus brev som vi har för all annan skrift i Bibeln. Så, nu ska vi läsa från första Petrus brev 1, 17 till 21. Om vi ska stanna inför den 17:e versen framför allt här idag. Så, vi läser i Jesu namn. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Med Guds ord framför oss, låt oss nu be om ljus. Himmelske Far, vi tackar dig för att du är ljusets fader. Du är himlaljusens fader och från dig kommer idel goda gåvor och fullkomliga skänker. Och den största av alla skänker är frälsningen i Jesus Kristus. Den första och främsta gåvan vi har fått är gåvan av det eviga livet, gåvan av den helige Ande. Gåvan av att du själv bor i våra liv med din närvaro. Och jag tackar dig för det. Och jag tackar dig för att du också ger oss ljus. Jag ber att du ska utgjuta din ande över oss i denna stund och vägleda oss i skriften. Ledsaga oss allt eftersom vi vandrar tillsammans med dig längs lärjungavägen, ledda och stödda av skrifterna. Och vi ber om din vägledning och din kraft. Ja, vi ber om ditt ljus över det ord som vi har framför oss här. Vi ber om det för ditt namns skull framför allt, för ditt rikets skull och utbredandet av ditt rike. Och vi ber det också i ditt heliga namn Jesus Kristus. Amen. Amen, amen, amen. Om ni ropar till honom, om ni ropar fader till honom, så börjar den här texten. Det är en oerhört viktig poäng som vi ganska omedelbart kan se. Om ni ropar fader, vandra ändå i Guds fruktan. Här vill Petrus lyfta fram att det måste finnas en balans mellan barnaskapets oförskräckta spontanitet och det här upplevelsen att känna sig bekväm och vara hemma och vara trygg med far i himlen. Men samtidigt vandra i vördnad, i respekt och i det som på bibliskt språk kallas för Guds fruktan. Och vi ska titta lite mer på det här. Men tänk att vi får ropa fader till den allsmäktige, till urtidens Gud, den gamle av dagar, Israels helige, han som är utan början, utan slut, den allexisterande, han som är den han är. Han har blivit vår fader genom Jesus Kristus. Bara det är en sån oerhörd sanning som borde uppfylla oss med en enorm glädje och en enorm tacksamhet. Vi har blivit barn till far i himlen och vi kan ropa fader till honom. Och det gör vi ju i vår ande. Det står tydligt i Romarbrevet 8 att vi har inte fått slaveriets ande så att vi åter skulle känna fruktan. Utan vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Ja, inte bara Fader, utan vi ropar Abba. Och det är det mest spontana och, vad ska man säga, barnsliga inom citationstecken uttryck för faders relationen som man kan tänka sig på arameiska, hebreiska. Abba, alltså pappa, det är spontant, det är enkelt. Det är uttrycket hos någon som känner sig både trygg och lycklig över att ha en far vid sin sida, att ha en faders famn som är öppnad. Det är inte utan att man tänker på den här fantastiskt vackra sången. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Detta är en erfarenhet som varje kristen har fått som gåva, som välsignelse. Vi får ropa Fader, ja mer, vi får ropa Abba Fader till honom som är Gud över allting. Jesus lärde oss att tala till Gud som far. Han lärde oss faktiskt be Fader vår. Så det här är mycket, mycket grundläggande. Naturligtvis kan man ha en störd faders bild. Men den vill den helige ande arbeta bort hos oss så vi får se att kärlekens Gud är vår himmelske far. Han är inte nyckfull, han är inte oberäknelig, han är inte föränderlig och skräckinjagande på det sättet. Även om han naturligtvis väcker den djupaste av all vördnad. Utan han är en far som är ständig i sin kärlek, som är beständig i sin kärlek. När han talar till sitt folk så säger han: med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Och bara detta att vi har fått ta emot Guds nåd till frälsning är ett oerhört bevis på att detta är personligt för den troende. Jag älskar dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Att Jesus Kristus dör i vårt ställe på korset på Golgata är Guds yttersta uttryck för sin kärlek. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och på så vis kan vi vara trygga med att vi har en far i himlen som älskar oss och tar emot oss. Jesus lär oss att närma oss Gud som en älskande far. I en bemärkelse är väl Gud fader, så att säga, inom citationstecken, till allt och alla. I och med att han är alltså upphovet till skapelsen. Han är den som har skapat världsalltet. Och ibland kan man höra lite slarvigt tal så där, att alla är Guds barn, alla är Guds barn. Men Bibeln har inte en sådan förenklad och slarvig uppfattning. För den är nämligen felaktig. I Efesierbrevet står det faktiskt att människan, Efesierbrevet 2, att människan av naturen inte alls är Gud faderns barn. Utan det står att av naturen var vi vredens barn. Så vi får aldrig tänka oss det här med att Gud är allas pappa på ett slarvigt sätt. Nej, Bibeln är mycket specifik när det gäller barnaskapet. Och det har med Jesus Kristus, det har med sonen att göra. Han som är den unike sonen, sonen med stort S. Han som är den enfödde sonen. När vi är i honom så är vi i det sanna barnaskapet. Och därför skriver Johannes i sitt första kapitel: åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Så det sanna barnaskapet som gör att vi går från att vara vredens barn till att vara Guds älskade barn finns i mottagandet av Jesus Kristus som vår frälsare. Det finns i detta att vi är i honom, i den älskade, i Kristus. Halleluja. Så barnaskapet är någonting djupt och någonting som berör återlösningen, frälsningen och faktiskt är helt avgörande för vår eviga destination. I Efesierbrevet 1:5-6 så kan vi läsa om det här. Han har, alltså Gud har, genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade. Och här stavar folkbibeln den älskade med stort ä. Och det tycker jag är bra. I den älskade, den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade skall prisas. Så, att vara i Kristus är att vara i sonen. Det är att ha det ultimata barnaskapet hos Gud. Och då kan vi ropa Abba Fader till honom. Vi ropar också Fader i bönen. Och det tycker jag bara är en intressant reflektion. Att Petrus tar för givet att församlingen ropar Fader. Att församlingen ropar till Fadern. Att församlingen lever i bön. Att aldrig tala med Gud är att antingen vara oförmögen att utöva sitt barnaskap eller på något sätt ha missförstått sitt barnaskap eller kanske slarva med sitt barnaskap, eller också är det ett uttryck för att man alls inte äger barnaskapet. Det självklara för Guds barnet är att man ropar Fader till honom, att man ber, att man har umgänge, att man talar med far i himlen. Jesus lärde oss att be. Och han lärde oss att be Fader vår som är i himlen. Vad innebär det att vi har barnaskap hos Gud? Ja, det innebär omsorg. Gud har iklätt sig ansvaret. Ansvaret för att allt som barnen går igenom ska förverkliga hans goda syften. Alltså, det finns inga katastrofer för den som är Guds barn. Vi kan säga med visshet det som står i Romarbrevet 8:28, där det står: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Kärleken till Gud, kännetecknet på barnaskapet, gör oss trygga i att allt vi möter i livet kommer att samverka till vårt yttersta bästa. Att kunna resignera för den sanningen och vila i den sanningen, det är en oerhörd gåva. Men vi har inte bara omsorg, utan vi har också fostran. Annars vore vi inte äkta barn, säger Bibeln. Vi ska läsa ett mycket intressant bibelställe som handlar om det här med fostran. Här använder folkbibeln ordet tuktan, men jag kommer att byta ut det mot fostran, för att tuktan är så gammalmodigt och det finns inga goda referenser till det riktigt nu för tiden. Och när vi talar om tukthus eller sådär, då låter det som något väldigt gammaldags och arkaiskt och vi har svårt att greppa det. Så jag byter med frimodighet ut ordet tuktan mot fostran, för det är precis vad det grekiska ordet betyder. Det betyder en tydlig disciplinering, en tydlig fostran. Så här står det i Hebreerbrevet 12:4-9. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner. Min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när du fostras av honom. Ty den Herren älskar fostrar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som söner, och var finns väl en son som inte fostras av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni ju oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade jordiska fäder som fostrade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss bara en kort tid efter det bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen fostran vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Så här ser vi alltså att gå igenom tuffa saker, att få så att säga formas av svårigheter, motstånd, förföljelse, lidande, upplevelser som skakar om våra liv och som är ämnade att göra att vi så att säga ännu mer kastar oss på Gud, ännu mer förlitar oss på Gud, ännu mer säger som Asaf i psalm 73: vem i himlen har jag utom dig, och när jag har dig så frågar jag inte efter någonting på jorden. Alltså, den fostran som leder till det, det är ett tecken på sant barnaskap. Att en dans på rosor, lyxliv, bortskämt västerländskt överdåd skulle vara ett tecken på sant barnaskap. Det är en fullständigt bibelfrämmande, fullständigt bibelvidrig tanke. Tvärtom, de som går sorglösa genom livet gör det för att det inte finns ett äkta barnaskap hos dem. Det finns alltså ingenting att modellera eller arbeta med. Det finns inget material att bearbeta. Det är så att säga bara kött och det finns ingen framtid. Varför försöka forma köttet? För köttet, det ska ju gå under. Nej, de som formas av Gud, ibland genom väldigt svåra omständigheter, det är de som har kännetecknet av att vara äkta barn. Och jag tror många av oss här inne faktiskt just nu kan tänka på många ställen vi har tänkt att varför ska jag behöva gå igenom det här? Jag som ska vara kristen och så vidare. Men kanske du ska vända på tanken och tänka, just därför att du är en kristen så tillåter Gud att du går igenom detta. Och det kommer att fylla hans goda syften. Det kommer att leda till det bästa. Vad var det vi läste? Vi ska få del av hans helighet. Gud gör det till vårt verkliga bästa. Det ger längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Amen. Precis så. Om vi blir bitter när vi möter svåra omständigheter, då kommer vi att få, som man säger i grundskolan, då får vi gå om. Då får vi göra om provet. Tills vi lär oss att förtrösta på Gud och tacka Gud i alla livets förhållanden. Vi har inte bara omsorg och fostran, vi som ropar Abba, Fader till honom. Utan vi har också tillträde till honom. Och det här är liksom bilden av barnet som rusar fram och kastar sig i famnen på sin far. I Efesierbrevet 2 och 18 kan vi läsa om det här. Ty genom honom har vi båda, alltså både judar och icke-judar, i en och samma ande, den helige ande, tillträde till fadern. Och detta är något oerhört. Vi förstår att de första människorna drevs bort ur Guds åsyn, drevs ut ur sin ursprungsmiljö, den lustgård som Gud hade planterat dem i, drevs bort ifrån hans närvaro. Och vi kan se under hela Gamla testamentet den fruktansvärda klyfta som råder mellan Gud och hans folk, trots förbundet, trots alla de ordningar som Gud upprättade för att hålla dem nära sig själv. Men nu har det hänt någonting. Gud har kommit till världen genom Jesus Kristus. Han har rivit ner skiljemuren. Och han har överbryggat gapet mellan Gud och människa. Och därför kan vi ropa halleluja när vi läser Pauli ord. Genom honom, alltså genom Kristus, har vi i en och samma ande tillträde till Fadern. Välkommen hem, säger Gud. Välkommen hem. Ni har tillträde genom Kristus och den helige ande. Därför kan vi ropa Fader. Vi kan lovprisa Gud som far. Och vi vet att han accepterar vår lovsång. Och att han låter sig upphöjas och äras av den. Han tar liksom till sig. Det är så fint i fortsättningen av Petrus brev. Där vi kan läsa. Jag ska se om jag kan hitta det här. Första Petrus brev. Och det är två. Där står så här. Jo, just det. Första Petrus brev 2 och 5. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. Och lyssna noga nu. Som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Alltså det är en hisnande tanke. Gud blir glad över vår lovsång. Vi har tillträde till honom. Han inte bara accepterar så här, ja ja, ni får väl komma in då. Utan nej, han säger, wow, är ni här, mina efterlängtade älskade barn. Jag blir glad när jag hör er lovsång. Men kom ihåg en sak. Vi kan också ropa fader i den djupa nöden och veta att han kommer att svara. Det finns inget sådant som uteblivna bönesvar. Gud svarar alltid på bön. Han svarar antingen ja, han svarar nej eller han svarar vänta. Men kom ihåg att nej är också ett svar och han vet vårt bästa. Så därför kan Hebreerbrevets författare också skriva så här. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Detta är barnaskapets förmåner. Barnaskapets förmåner. Halleluja, vi har tillträde. Och jag vill bara säga en sista liten sak. Det här med att vi är barn, vi ropar fader till honom. Det innebär också att vi är i sonen och vi ärver vår far. Vi har ett arv som vi får. Vi ärver det eviga livet tillsammans med Kristus. Jesus uppväcktes från det döda av fadern. Och vi uppväcks från andlig död till evigt liv. När vi blir födda på nytt, ja när vi blir frälsta. Vi uppväcks med Kristus från döden till livet av fadern. Och det sker ju genom den helige ande som föder oss på nytt. Och detta sker tack vare att vi är medarvingar med Kristus. Vad blev Kristi arv? Vad blev slutet för honom? Det blev evig härlighet. Och nu är vi på ett märkligt sätt, fastän vi naturligtvis aldrig blir Gud och vi aldrig blir Kristus är, men vi är förenade med Kristus. Han har tagit sig an vår sak och han har gjort oss till sina. Och genom att han har gjort oss till sina bröder, till sina systrar, det finns i Hebreerbrevet också, att han blev lik sina bröder. Och bara för att vi är hans bröder så är vi också medarvingar. Och en dag ska också vår fysiska kropp få ärva den härlighet som han ärvde. Och vi ska få vår härlighetskropp. Står i Filipperbrevet. Vår bräckliga kropp ska förvandlas och bli lik den kropp han har i sin härlighet. Så, bara detta. Vi ropar fader. Vilken enorm sanning. Vi har tillträde. Vi har arvet. Vi har fostran. Och vi har omsorgen. Tacka Gud för att han har blivit din far. Jesus har betalat ett skyhögt pris för att detta skulle bli möjligt. Eller hur? Han har betalat priset för att Guds vrede skulle avvändas och stillas. Han ropade inte fader på korset. Vad var det han ropade? Han ropade, min Gud, varför har du övergivit mig? Där utstod han det mest fruktansvärda som Jesus i sin mänskliga natur någonsin gick igenom. Den totala övergivenheten av Gud. Helvetet självt. Varför ropade han så? Jo, för att du och jag aldrig någonsin skulle behöva ropa på det viset. Utan för att vi istället skulle kunna få ropa fader till honom. Det finns en underbar vers om det här i Jesaja 12. På den dagen ska du säga, jag tackar dig Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Här ser vi alltså, vreden vilade, du var vredens barn, men plötsligt upphörde vreden över dig. Hur kunde det gå till? Jo, Jesus gick in i vårt ställe, tog straffet för våra synder, dog den död vi skulle ha dött, led det lidande vi skulle ha behövt lida. Och vad han led kommer vi aldrig att förstå. Men han led fruktansvärt för dina mina synder. Och han ställde sig under Guds dånande, mullrande, brännande, tärande vrede och upplevde den i vårt ställe. Men nu är det fullbordat och nu kan Jesaja profetera. Din vrede har upphört och du tröstar mig. Mina älskade syskon, min älskade bror, min älskade syster. Gud är inte arg på dig. Vreden är avvänd. Nu har rättfärdighetens sol gått upp med läkedom under sina vingar. I kraft av Guds innerliga kärleks skull så har en soluppgång från höjden besökt oss. Och den vilar över oss just nu. Ja, nu fortsätter vi med Petrus ord. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning. Det här är intressant. Gud kommer inte att ta hänsyn till person. Han kommer att döma var och en efter hans gärning. Det finns ingen som helst favör för att man kommer från ett speciellt land, har en speciell ras eller är av en speciell hudfärg eller har växt upp i ett religiöst hem eller man tillhör ett religiöst folk. Nej, Gud är fullständigt opartisk i sin dom. Var och en kommer att ställas inför hans domartribun en dag. Det här är oerhört viktigt. Det finns inga genvägar. Det finns inga kryphål. Det finns inget sätt att komma undan eller smita. Domen kommer och den kommer obevekligen, ofrånkomligen. En dag i historien så kommer vi att få vara med om den allmänna domen vid världens slut. Men det är intressant att det står att vi döms efter gärning. Hade vi läst den engelska bibeln så hade vi kunnat läsa work. Och det kan betyda livsverk naturligtvis. His work. Hans livsverk. Men här har översättarna valt gärning i singularis. Och det är väldigt intressant. För det för in oss på två tankespår, eller hur? Och jag tror att det finns fog för bägge. Jag vet att det finns fog för bägge. För skriften talar om det. För det första så finns det en gärning som kommer att vara avgörande i domen. Och då kanske du blir så här: men hjälp, jag trodde frälsningen var av nåd och inte genom gärningar. Du håller vi inte på att bli katolik, Wiklund. Lugn, lugn, lugn. Det blir jag aldrig. Vi vet med biblisk stöd att frälsningen är av nåd alena, genom tron alena, på Kristus alena, enligt skrifterna alena, till Guds ära alena. Så det behöver du inte vara orolig för. Men ändå är det så här att frälsningen är genom gärningar. Men inte genom dina och mina gärningar. Utan genom de gärningar Jesus har gjort för oss. Så här står det i Johannes 6, 27-29. Det här är efter brödundret. När Jesus talar om verklig mat. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Wow, det är ett makalöst bibelsammanhang. Lägg märke till hur Jesus talar i sån skarp vishet och exakthet. Han säger så här, arbeta för den mat som varar och ger evigt liv. Och så säger han, och som människosonen ska ge er. Det de ska arbeta för är alltså inte en lön utan en gåva. Och så säger han också så här, att den gärning som ger evigt liv och som människosonen ska ge dem, det är en Guds gärning. Jesus svarar, detta är Guds gärning att ni tror på den som han har sänt. Så att vi tror på Gud, det är ett verk av Guds nåd. Så därför kan tron aldrig hållas upp som en merit eller som en förtjänst på något vis. Jag har minsann trott, ja. Nej, det är bara Guds nåd att vi överhuvudtaget kan tro och ta emot. Så, då kan vi förstå mer varför Petrus skriver att han ska opartiskt döma var och en efter hans gärning. Och den gärning som kommer att vara avgörande är om vi har trott på den som han har sänt. För det är nådesgärningen som vi aldrig kan ta äran för det är en gåva från honom som sände sonen. Isaac Watts har skrivit en fantastisk psalm om det här. Den låter så här. Ej mer min Gud, jag skryta vill, med något som jag själv förmår. Jag lämnar det jag höll mig till, och litar blott på Jesus år. Jag lämnar allt, hans namn jag bär. Det som var vinst är nu min skam. Min forna stolthet faller här, och naglas fast vid korsets stam. Jag räknar nu som nederlag mitt eget verk, min kraft, mitt råd. Att jag må funnen bli en dag i hans rättfärdighet och nåd. Den främsta lydnad går i kvav när inför dig en dag jag står. Men tron motsvarar dina krav. I Kristus trygg jag himlen når. Visst är den underbart? Visst är den underbar? Så, detta är den avgörande Guds gärningen i våra liv. Det är nåden. De gärningar som vi kommer att dömas efter, det är de gärningar som Jesus gjorde för oss. Som vi fick ta emot som en gåva. Rättfärdighetsgåvan, nådegåvan, förlåtelsegåvan, pånyttfödelsegåvan. Det är det som Gud kommer att söka efter på den stora dagen. Men, om vi nu övergår från att se den betydelsen i ordet gärning, så låt oss också titta på det här med livsgärning. Om vi skulle läsa så här, han opartiskt dömer var och en efter hans livsgärning. Då kan vi också se en annan dimension. Och det är då inte att vi ska fördömas. För det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det blir ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8:1. För att domen över de troendes synder har redan verkställts. Den verkställdes på Jesus när han hängde på korset. Så den domen är redan avkunnad och verkställd. Den är så att säga sopad ur historien, sopad ur världen. Så, men ändå så säger Petrus att tanken på att vårt livsverk ska dömas ska skapa gudsfruktan i våra liv. Så det måste handla om att vi står i relation till domen på något sätt. För annars skulle den inte kunna vara en sporre för att leva i gudsfruktan och vandra i gudsfruktan. Gud är helt opartisk. Han kommer att se på oss och han kommer att se på hur vi har förvaltat den gåva, förvaltat det pund, förvaltat den nåd som han gav oss. Vi är satta att vara förvaltare och vi ska göra räkenskap för vår förvaltning. Du kan hitta hur många nästan som helst berättelser om det i evangelierna. Så, kort resumé. Våra synder ska dömas. Och Jesus kommer att träda fram och säga att han dog för dem. Och den gärningen kommer att vara den befriande gärningen som vi döms efter. Vi frikänns. Men våra tomma eller fåfängliga gärningar, alltså allt egoistiskt, allt som är missriktat, allt som är värdelöst ur ett evighetsperspektiv, det ska också prövas på den stora dagen. Det ska dömas. Vi kan läsa om det här i 1 Korinthierbrevet 3. Det finns ingenstans i Bibeln där det uttrycks så tydligt. Det står så här. Vers 11. Första Korinthierbrevet 3 och 11. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen, alltså den dagen då Gud dömer opartiskt och rättvist, den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Så här ser vi alltså tydligt att domens dag, när han opartiskt dömer var och en efter hans gärning, ska pröva vårt livsverk. Och det är detta, känslan av att vi har lön att kunna förvärva, vi har ett livsverk som vi skulle kunna spoliera eller slarva bort, och som skulle kunna göra att vi går miste om lönen, det ska skapa den djupaste gudsfruktan i våra liv. Om ni ropar fader, alltså känner er trygga med honom som opartisk dömer var och en efter hans gärning. Det är klart vi gör när vi vet att vi är frikända i domen. Så vandra i Guds fruktan, säger Petrus. Vad är det att vandra i Guds fruktan? Jo, det handlar om att vi vet att vi är ansvariga inför Gud för vårt förvaltarskap. Det handlar om respekt och allvar inför Gud. Det är inte en rädd fruktan, utan det är en fruktan som känner vördnad och respekt. Det är inte en fruktan som är skräckslagen och drar sig bort från Gud, utan det är en god fruktan som gör att vi drar oss nära Gud och längtar efter hans rannsakande närvaro i våra liv. Guds fruktan är ett underbart vackert ord. Och det är någonting vi verkligen ska vara mån om. Att vandra i Guds fruktan. Det handlar inte om att Guds barn ska vandra i fruktan för att bli utkastade och fördömda. Det är villolära. Utan det handlar om att hålla sig kvar i Guds kärlek. Och hålla sig nära hans uppenbarade vilja för våra liv. Det handlar om att se att Guds frälsande kärlek till de utvalda är helt ovillkorlig. Vi läste också i första Korinthierbrevet 3. Själv ska han dock bli frälst. Kärleken till oss, den frälsande kärleken, den kommer inte att vika en tum. Men ändå säger faktiskt Bibeln att vi ska hålla oss kvar i Guds kärlek. Det här är verkligen ett intressant ämne. Guds fruktan är inte att vara rädd för fördömelse. Har vi kommit överens om det nu? Precis. För Gud älskar sina barn. Men ändå kan vi läsa i Judas brev, vers 21. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er liv. Ge er evigt liv. Så man frågar sig, hur i all sin dag hänger det här ihop? Hur skulle man kunna hålla sig kvar i någonting som man inte kan undvika? Jag tror att svaret finns i ett djupare studium av olika dimensioner av Guds kärlek. Jag tror att det bästa jag någonsin har läst om detta är en bok av D.A. Carson som heter Den svåra läran om Guds kärlek. Han gör ett fantastiskt arbete där. Med Bibelns absoluta liksom direkta auktoritet och med hänvisning till skriften på ett fantastiskt sätt, så visar han på 5 olika dimensioner av Guds kärlek. Och vi förhåller oss olika till dem. Den första kärleken som han pekar på är Guds särskilda kärlek i treenigheten. Den är helt unik och den är skild från annan typ eller annat uttryck för Guds kärlek. Den är till exempel inte frälsande, för det behövs ingen frälsning inom treenigheten, naturligtvis. Man skulle kunna säga mer om det här. Den andra dimensionen, det är Guds allmänna kärlek till alla. Det som brukar kallas för hans allmänna omsorg eller hans försyn. Till exempel, det är honom vi lever och rör oss och är till. Han uppehåller allt med kraften i sitt väldiga ord. Eller när det står, han låter sin sol gå upp över onda och goda. Han låter det regna över orättfärdiga och rättfärdiga. Alla de förutsättningar Gud ger för liv, för utveckling och för att vi ska kunna ha ett drägligt liv på jorden. Allt är ett uttryck för Guds kärlek. Inte minst försynen i att han håller tillbaka den mänskliga ondskan. Att han så att säga stävjar det värsta i den fallna naturen, så att vi människor inte blir vilddjur. Utan att det finns moral, etik och fostran på jorden. Allt det här är inte förbehållet några få, utan det är Guds förutsättningar, Guds kärlek som skapar förutsättningar för alla människor. Och sen har vi Guds särskilda kärlek som vi så ofta läser om i Bibeln. Utsträckt till frälsning för den som vill komma i tro. Jesus säger, kom till mig alla ni som arbetar är betungade och jag ska ge er ro. Uppenbarelseboken, anden och bruden säger kom, och den som vill må komma och dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Och så vidare. Denna kärlek som Gud uppenbarar när han inbjuder och han erbjuder hela världen att komma till honom och låta sig frälsas och tas upp som Guds barn. Den kärleken, den kärleken som är utsträckt till frälsning för den som vill komma i tro, det är också en annan typ av Guds kärlek. Den kan vi heller inte undvika. Och så har vi då, som vi har nämnt tidigare när vi talar om barnaskapet, Guds särskilda kärlek till sina särskilda barn. Hur han har iklätt sig ansvar att låta allt samverka till det bästa och så vidare. Ja, vi säger inte så mycket mer om det just idag. Det är ett fantastiskt ämne, Guds särskilda kärlek till sina barn. Men den femte dimensionen av Guds kärlek, det är just den som vi står inför här. När det står, vandra i Guds fruktan. Alltså, håll er kvar i Guds kärlek. Man skulle kunna ta en bild. Tänk dig att du har en tonårsdotter. Ni har kommit överens om att hon ska vara hemma klockan 10 på kvällen. Du älskar din dotter och du skulle kunna ge vad som helst för din dotter. Och ni har kommit överens om att hon ska vara hemma klockan 10. Om hon då kommer hem klockan 10 som ni har kommit överens om, då skulle man kunna säga att hon har hållit sig kvar i din kärlek. Om hon kommer hem klockan 3 på natten istället, så naturligtvis fortsätter du att älska din dotter, men du kommer med största sannolikhet att ge en kraftig tillrättavisning och ta upp en diskussion med henne om vad det är som pågår. Och naturligtvis hade det varit mycket angenämare för henne att uppleva din kärlek utan tillrättavisningen. Och naturligtvis upplever hon din kärlek mycket bättre när du kanske tar med henne på, ta med familjen på bio eller gå på en av hennes konserter eller vad du nu gör. Än när hon nu måste möta också din indignation eller din vrede. När du säger stopp och belägg. Vad är det här för någonting? Det skulle kunna vara en liten haltande bild på att Gud älskar oss. Men att vi också i en dimension är kallade att hålla oss kvar i Guds kärlek. Alltså att vandra i Guds fruktan. Ta honom på allvar. Och ta allt som hör till Gud, allt som tillhör honom, på allvar. Att hålla det heligt i sitt hjärta. Att hålla frälsningen helig. Att hålla helgelsen helig. Att hålla min personliga utveckling, min personliga bön, min personliga bibelläsning, mitt gudstjänstliv, min gemenskap med församlingen, mitt engagemang i Guds verk, hålla givandet, ja, allt som tillhör Gud, hålla det heligt i sitt hjärta. Det är, tror jag, en del av att hålla sig kvar i Guds kärlek. Jag är säker på att vi känner människor här, alltså inte som är här idag, men Nu ska jag ta om det. Jag är säker på att alla vi här känner människor som tror och är födda på nytt. Och de är absolut på väg mot himlen och bara nåd. Men det är tydligt, utan att vi sätter oss till doms över någon, kan vi ändå ana, ja det kanske till och med är tydligt, att de inte har hållit sig kvar i Guds uppenbarade vilja för deras liv. De har inte hållit sig kvar i denna särskilda, villkorliga kärlek som Gud hänvisar oss till för att vi ska vandra nära honom. Deras liv i förhållande till Gud är påverkat av det här. Deras liv i förhållande till hans folk, förhållande till hans verk har påverkats starkt av detta. Trots att de är kristna så är de bittra och sönderfrätta och orsakar sig själva och andra mycket smärta. Vrånga, vresiga, fulla med försvarstal mot Gud, mot hans verk, mot hans församling. Fulla med hat mot kyrka och frälsningsarmé och så vidare. Det är en fruktansvärd tragedi när man möter människor som inte har vandrat i Guds fruktan, inte har hållit sig kvar i Guds kärlek, inte har vandrat på hans uppenbarade viljas väg. Men vad ska vi göra då? Jo, vi ska älska dem, vi ska be för dem, vi ska sträcka oss ut mot dem och vi ska hjälpa till att föra dem tillbaka in i denna Guds villkorliga kärlek. Och uppmuntra dem och hålla sig kvar i den. Ja, Petrus säger, vandra i Guds fruktan när ni nu har lärt känna honom som far. Och så säger han så här, under er tid som främlingar. Det här är intressant. Vår tid som främlingar. Det finns ett främlingskap i världen som vi måste omfamna och ta till oss. Det är absolut nödvändigt att vi sluter fred med den absoluta sanningen. Att Guds folk inte är av denna världen, inte tillhör denna världen. Utan att vi har vår hemvist, vi har vår identitet i Guds rike. Man kanske säger, ja men skapar inte det här klyftor mellan människor? Det finns nödvändiga klyftor som Gud tror jag vill att vi ska ha. Bibeln säger ibland att vi inte ska gå i ok med de som inte tror. Guds omsorg finns i detta. Det är hans omsorg som gör att han inte okar oss med en värld som går under. Eller okar oss med människor som kanske kommer att gå förlorade. Alltså hur djupt vi än kan naturligtvis uppleva samhörighet, samförstånd, empati, harmoni och gemenskap och underbar glädje tillsammans med icke-troende människor, så måste vi ändå erkänna att det kommer alltid att finnas en gräns. En gräns som Gud har satt för oss i sin omsorg, där vi inte längre kan ta del av det som de hänger sig åt. Vi är inte av den världen, den här världen. Det finns ett pris att betala och det finns ett främlingskap som vi måste ta till oss. Jag skulle vilja säga en sak här. Jag tror att det här är en ödesfråga för Frälsningsarmén i vår tid. Om vi ska vara i världen men inte av den. Eller om vi ska vara av världen men inte i den. Vi kan inte vara i världen om vi tänker oss att vi ska vara av den. Det är helt omöjligt. Vi kommer att bli uppslukade av världen. Gud kallar oss att vara i den. Men förutsättningen är att vi bryter radikalt med världens gudlöshet. Med världens gudlösa system. Jag tror att det är först då vi blir verkligt fria. Att vinna världen för Gud. Vi kan inte besegra det som vi själva är delaktiga i. I vissa kretsar så vet jag att man skrattar och fnyser åt dem som vill ta avstånd från världen. Man tycker att det är religiöst och det är gammaldags och man får höra allt möjligt. Man får till och med lära sig i vissa sammanhang att man måste vara världslig. Och praktisera gudlösa vanor och kulturyttringar. För att nå människor med evangeliet. Vilken vansinnig tanke och vilket fatalt misstag. William Booth, vad sa han? Jo, han sa så här: en orsak till den seger som jag dagligen vann allt ifrån min omvändelse var utan tvivel min fullkomliga och omedelbara skilsmässa från den gudlösa världen. Den hade förlorat all sin tjusning för mig. Jag begynte snart förakta allt vad världen hade att erbjuda mig. Jesus Kristus hade i enlighet med sitt eviga löftesord döpt mig med den helige ande. Ja, general Booth tar totalt avstånd från världen. Gjorde det honom till en dålig evangelist? Gjorde det honom till en handikappad själavinnare? Nej du, aldrig i livet. Tvärtom, det var hemligheten till hur han kunde vinna världen för Gud. Han hade ingenting mer än att göra i sitt hjärta. Ja, Jesus har deklarerat att hans lärjungar måste vara i världen men inte av världen. Och det här är viktigt för oss. Vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Det är vad texten predikar för oss idag. Nu vill jag ställa helgelsemötets frågor. Jag menar att det finns frågor. Tillämpningar för dig och mig. För det första. Kan du ropa fader av hela ditt hjärta? Är du ett Guds barn idag? Eller är du död i relation till Gud? Trots ditt religiösa intresse. Vet du? Idag kan just du få komma. Idag kan du få komma och bli upptagen. Idag kan du tas upp som ett älskat barn i Guds famn. Åt alla de som tog emot Kristus Jesus gav han rätten att bli Guds barn. Den andra frågan som jag vill ställa är: äger du den sanna tron, den frikännande gärningen, Jesu gärning, Guds gärning i ditt liv? Äger du den avgörande faktorn, tron på Jesus Kristus, som din personliga egenskap, som din personliga erfarenhet, som din personliga ägodel? Äger du den sanna tron? Kan du lita på hans nåd? Är allting väl? Är du tvagen i frälsarens blod? Eller håller du fortfarande före att det är din religiösa läggning, din uppväxt, din moral, din oförvitlighet, din välgörenhet, ditt soldatpass, dina många verksamhetsår eller din allmänna snällhet som ska ta dig till himlen? Då säger jag en sak, min vän. Då är du förlorad. Det enda som kan frälsa är Jesu dyrbara blod. Och det är bara honom och bara hans blod du ska förtrösta på om du vill tas upp som hans älskade barn. Släpp allting annat. Lämna allting annat. Försaka och överge allting annat och alla andra när det gäller din frälsning. Lita inte på kyrkan. Lita inte på frälsningsarmen. Lita inte på predikanten. Lita inte på lärosatser. Lita inte på motstridiga kyrkosystem. Släpp allt det där och lita från denna stund bara på Jesus Kristus och det han har gjort för dig. Då blir du frälst. Halleluja. Den tredje frågan: håller du dig kvar i Guds kärlek? Eller har välbehagets sol gått ner över ditt liv? Var är din passion? Var är din lydnad? Var är din längtan efter helighet, trohet och renhet? Vandrar du i Guds fruktan? Är Herrens sak helig för dig? Är församlingen något heligt för dig? Är soldatskapet heligt för dig? Är ordet, bönen, lovsången? Är Herrens dag, söndagen, helig för dig? Håller du dig kvar i hans kärlek? Och den fjärde och sista frågan: Har du omfamnat och välkomnat att du är en främling i den här världen? Eller går allting ut på att vara som alla andra och till varje pris bli accepterad av alla i alla kretsar? Har du förlorat sältan och blivit en smaklös, världslig kristen som hellre dricker öl och ser på såpoperor än talar med människor om Gud, tar in hans ord och ber? En sak är jag säker på, mina älskade vänner. Var vi än befinner oss i livet så står Jesus här just nu, mitt ibland oss, med vidöppen famn, och han längtar efter att få dra dig in i sin kärlek och ge dig kraft att hålla dig kvar. I Jesu namn. Amen.